Då står vi på bokmässan i år igen, 2017. Vi har ju en monter här, presshistorisk förening, eller svensk presshistorisk förening som den heter. Och dessutom hålls det föredrag av en del av våra styrelsemedlemmar och bland dem Kristina Lundgren. Och du har, kommer precis från ett föredrag du har hållit. Ska du själv ange rubriken?
Ja, rubriken var Journalister, frihet och demokrati i presshistorien.
Och vad berättade du om då? Flera stycken av de historiska personerna?
Ja, alltså jag gjorde man kan säga att jag gav en historielektion om några av de svenska journalister som jag tycker vi ska påminna oss och dra lärdom av, som verkligen har kämpat för demokrati och alla människors lika värde. Allt ifrån Lars Johan Hierta, som om vi tänker på att de flesta idag vet att han startade Aftonbladet. Men varför gjorde han det? Vad var det som var så speciellt med Aftonbladet?
Och vad var det som var speciellt då?
Jo, det var ju att vi kan väl säga att han verkade och slogs i sann upplysningsanda och god kritisk anda för de rättigheter som ju verkligen inte var självklara då i början av 1800-talet. Vi tänker att vi hade en stark kungamakt, kyrkans makt var oerhört stark och rättsväsendet fungerade väl inte så där väldigt neutralt eller...
Där gick man efter vilken klass man tillhörde och så vidare, mycket pengar man hade.
Och kvinnor och så vidare. Mm. Och jag säger att ibland så skimmer ju lite det här med att han startade en tidning som fortfarande lever. Men Hjärta var ju också rösträttskämpe. Han hade ju sin egen yttrandefrihet faktiskt, eftersom han var adelsman och i ståndsriksdagen hade en egen given plats. Men vad han kämpade för i sin tidning, det var ju bland annat som sagt var rösträtt för alla och kvinnor, som ju var ju inte att tänka på den tiden. Men som sagt var kritiserade, kan säga, övergrepp av olika slag från myndigheter, kyrka och annat. Och han blev faktiskt åtalad vid ett par tillfällen, och då, ja, vid tryckfrihetsåtal så har vi ju en jury även här i Sverige.
Han blev friad. Så han hamnade aldrig i fängelse?
Han hamnade inte i fängelse, men däremot så blev ju Aftonbladet indraget. Jag tror att det är 14 eller 17 nummer. Och då var han ju fiffig nog att utse en annan ansvarig utgivare för nästa dags Aftonbladet. Och så fick det heta Nya Aftonbladet eller Stav Aftonbladet, så att den ändå kunde ge sig.
Så fortsatte han. Sen var det inne på en ganska okänd man som heter Isidor Kjellberg.
Ja, det är min favorithistoria skulle jag säga. Isidor Kjellberg startade ju tidningen Östgöten i Norrköping på 1870. Det är det väl, eller jag ska se, glömt det där.
60-talet.
Ja, nu måste det vara. Men Isidor var ju en, tycker jag, jätteintressant person. Och nu kan vi ju inte visa någon bild här. Men när man ser de här porträtten så har han en sån oerhört lågande blick. Öppet sinne ser det ut som. Han kom väl från någon medelklassfamilj skulle jag tro. Var utbildad ingenjör. Men ville till USA där han visste att det... Många nyheter, tekniska uppfinningar och annat. Men sen tyckte han också om att skriva. Så att när han, innan han tar båten från Göteborg över till USA, så går han upp till Göteborgsposten, som ju redan fanns då. En första Göteborgspost, och erbjuder sig att skriva resebrev från USA. Och det blev några stycken. Men när han kommer till Chicago-trakterna, svenskbygderna, så blir han snart varse att där försiggår vad vi idag kallar för trafficking. Nämligen personer som tar bra betalt. De har lockat svenskar över till USA. Lovat guld och gröna skogar, arbete och bostäder, och det finns ju ingenting. Och vi vet ju att för väldigt många var det ju ett eländigt liv. Och det här skriver han om i... vad det nu hette, svenskarnas egen tidning där. Och blir åtalad för förtal. Då sticker han därifrån ner till längre söderut i Mississippi och gör om något liknande, skriver, och så att han blir jagad av den amerikanska rättvisan, och då åker han hem till Sverige igen och till Norrköping och startar sin egen tidning Östgöten. Och det kan man säga är en av de första arbetartidningarna nästan. Han kommer att göra något av de, kan säga, riktiga arbetsplatsreportagen från Norrköpings fabriker som då är igång senare. med minutiösa genomgångar av vad arbetarna tjänar jämfört med fabrikören och så vidare. Men det stora han gör då, det är att 1874 är det väl, den stora sågverksstrejken uppe i Sundsvall som landshövding Treffenberg satte in militär mot. Det var inte, skrevs inte så mycket om detta annat än att det var strejk och nu var det nedslagen punkt slut. Men Isidor åker upp till Sundsvall, ber att få träffa landshövdingen. Och landshövdingen är inte van vid frågvisa journalister. Så att det blir ett samtal och han svarar mycket uppriktigt varför han tyckte det var alldeles självklart att han skulle använda militär mot de uppstudsiga strejkande. Och det här skriver Isidor rakt upp och ner i sin tidning Östgöten. Det blev också publicerat i Fäderneslandet som ju var en tidning som var spridd över hela landet och inte ännu hade blivit en skandaltidning som det blev sedan. Men han blir inte, nej det växer inget åtal då, men när han sen skriver om en präst som har begått ekonomiska oegentligheter tror jag det är i Norrköping, då slår man till att det är förtal och han får 3 månaders fängelse i Norrköping och skriver återigen, vi har ju väldigt många faktiskt, inte minst journalister som har skrivit skildringar inifrån fängelselivet och det är en av de
han
första.
Han är den första då kanske till och med.
Ja, en av de första.
Sen har vi en kvinna som du har skrivit en hel tjock bok om en gång i tiden. Som vi har berättat om på den här hemsidan förr i tiden också. För några år sedan. Men det är ju Else Klen.
Ja. Else Klen, ja, hon hann ju med mycket under sitt liv. Och som sagt, nu ska jag inte förlora mig i henne. Men jag menar från modekorsör till rösträttskämpe. Då skrev hon om mentalsjukhusen, startade en insamling i Stockholms Dagblad som resulterade i Sveriges första sjukhuskurator. Sen så gav hon sig på de så kallade skyddshemmen, de här vård var det ju inte tal om, anstalterna för unga vanartiga män.
Där receptet var att man skulle bada i kallt vatten, då blir man bättre på något sätt, bland annat.
Bland annat, och man buntade ihop föräldralösa unga brottslingar och utvecklingsstörda som var termen på den tiden. Och det var förstås människor som liksom såg chansen att plåga andra. Det var dåligt betalt, men på de här gårdarna så hade man nästan oinskränkt makt. Sen går hon då vidare till fängelsevården. Och där är det en lång och ganska rörig historia och som beror på att vi hade lite annan
lagstiftning.
Mm. Men summan av det hela är att hon skriver, hon får kontakt med livstidsfången på Långholmen som har skrivit en roman om det förfärliga misshandeln och plitarnas.
Men hon står på något sätt som ansvarig utgivare.
Hon skriver ett företal och hon har också rekommenderat boken till Bonniers. Men eftersom fången var finsk medborgare och som sagt med den lagstiftningen så skrivs det en, ja vi kan kalla det för en form av fribrev som gör att varken Bonniers eller Bruno Pucka som han hette blir åtalad utan det blir Else Klen. Och det vandrar i alla rättsinstanser och till slut så döms hon på hösten 39 till fängelse på Långholmen, skadestånd och hela boken ska dras in. I en parentes kan vi säga att det är fortfarande så att man kan inte låna det på Kungliga biblioteket utan att uppge varför man ska läsa det.
Det
liksom tillhör det här skåpet med förbjuden litteratur. Men som sagt, alltså 1939 hösten, då har ju kriget brutit ut. Och även om Else Klen har varit en pressen har ju tyckt att hon lagt sig i alldeles för mycket. Så nu är det väl ändå många som tycker det här att döma en journalist som skriver om brister i det svenska rättssystemet. Det är farliga vägar att ge sig in på under de tider som.
Men det var tysk vänlighet och så fanns ju både här och där.
Ja, alltså det här och sedan efterhistorien blev ju mycket undersökt efteråt. Och i efterhand kan man säga att både domarkåren, är farligt att generalisera, men att stora delar av de som arbetar inom polis och domstolsväsenden, de var tyskvänliga pronazister. Och här såg de en möjlighet att statuera.
Och hon satt i fängelse helt enkelt?
Hon satt i fängelse på Långholmen. detta Långholmen återkom ju, för det var ju fängelset för de farliga fångarna. Och samtidigt, anledningen att vi vet att hon blev utbuad, utskrattad när hon kom över Pålsundsbron till fängelset av fångvaktarnas familjer. För fångvaktarna bodde ju på Långholmen, det var ju som en egen liten stad nästan eller samma. Det är att på mansavdelningen så satt en annan journalist, nämligen Ture Nerman. Han satt av 3 månaders fängelse för att i sin tidning trots allt ha kritiserat Hitler. Man hade väl börjat få ögonen på honom redan tidigare, 33, när han hade velat, eller begärt att få ställa en fråga i riksdagen. Det
vill säga, han var riksdagsman.
Han var riksdagsman, ja. Där han ville veta hur tänkte svenska regeringen ställa sig till judiska författare och konstnärer som ville söka asyl efter Hitlers maktövertagande. Och den här frågan ville man alltså överhuvudtaget inte att den skulle tas upp. Än mindre ville man besvara den i riksdagen. Och som sagt, när kriget sen bröt ut då, så började han ju ge ut sin egen tidning trots allt.
Och där skrev han bland annat om Hitlers helvetesmaskin. Och ja, det fick man inte.
Det var, nej.
Där gick gränsen.
Där gick gränsen. Göring själv protesterade, hotade. Sammantaget, det var, det var ett antal artiklar som blev så att säga, åtalade. Vissa nummer av tidningen då drogs ju in och Nerman som sagt var dömdes till 3 månaders fängelse.
Sen har vi då kommit till en göteborgare som är ganska känd i de här sammanhangen, men han satt aldrig i fängelse.
Nej, Torgny Segerstedt var ju en respekterad, etablerad person. Han var akademiker och han var chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han började också att kritisera och uppmärksamma vad som hände i Tyskland tidigt på 30-talet. Herr Hitler är en förolämpning var ju en tidig och också återkommande replik från honom.
Och han kallades till och med upp till Gustav den V som skällde väl inte ut honom direkt, men varnade honom för håll inte på så där, tyckte Gustav.
Gustav den V själv var ju provtysk, det vet vi ju. Men det var ju också, ska vi väl inte glömma då, en allmän, vi hade informationsstyrelsen som skulle tillse att hela Sveriges press så att säga inte utmanade Tyskland för att riskera då en svensk neutralitet. Men som sagt, Segerstedt blev uppkallad till Gustav den V, men han var ju ståndaktig. Segerstedt blev som sagt var aldrig åtalad, och det tror jag kanske man inte vågade, för han var ändå en sån
stor man. Ja.
Men däremot så blev ju flera nummer av Handelstidningen blev ju indragna, konfiskerade. Och det använde man ju också mot andra tidningar som Ny Dag och icke att förglömma veckotidningen Veckojournalen, som ju hade en klar engelskvänlig, tyskfientlig eller ska säga, hållning under hela kriget med väldigt många skribenter som bland annat skrev Elsie Kleens bror, Wille Kleen, i Veckojournalen.
Och det fanns ju fler, men i ditt urval pratade du inte om Eskilstuna-kuriren till exempel.
Nej,
man kan inte ta med alla.
Nej,
och de satt ju inte i fängelse. Men det gjorde däremot nästa journalist som du tog upp, nämligen en kvinna.
Ja, Barbro Alving satt i fängelse, och då kan man säga att det var ju inte för förtal eller egentligen vare sig tryck eller yttrandefrihet som hon satt fängslad, utan snarare samvetsfriheten som man inte ville tillerkänna henne. Barbro Alving var ju pacifist sedan tidiga år genom vänskapen med Elin Wägner, och vistelsen i Spanien under spanska inbördeskriget var nog ett rejält uppvaknande för denna kvinna när hon såg vad krig innebär för civilbefolkningen, för kvinnor och barn.
Hon var anställd på DN då på den tiden, och där på ledarsidan har man ju till exempel för en atombomb att Sverige skulle ha det. Det var ju inte Barbro Alving.
Hon är kvar väldigt länge på DN på 50-talet. Som sagt, Herbert Tingsten propagerade ju faktiskt då för att man skulle att Sverige skulle skaffa egna kärnvapen, eller atomvapen som man sa på den tiden. Alltså det här är ju mitt under kalla kriget. Och detta, alltså Barbie Alving säger ju faktiskt upp sig från Dagens Nyheter, och hon vägrar att göra den civilförsvarstjänst som hon ju rimligtvis antagligen hade fått uppskjuten väldigt många gånger, för normalt så gör ju kvinnor den ungefär när killar gör lumpen. Och man måste, men då kan man säga att återigen, så att säga, etablissemanget, en kvinnlig journalist ska vi väl ändå kunna sätta åt i detta ärende.
En
så att hon
månad.
Dömdes. En månad på Långholmen. Och det skrev Barbro Alving, inom parentes då också, en bok om sin vistelse på Långholmen.
Och det gjorde även de som följde efter som du tog upp. I lite mer modern tid kan man säga.
Ja, det är modern tid. Men Jan Guillou och Peter Bratt och IB-affären är det väl många av oss som faktiskt nästan kommer ihåg när det hände. Och bakgrunden, det var ju också en lång historia, men bakgrunden var ju att en gammal lumpakompis, då det var jag, till Peter Bratt, Håkan Isaksson, han har fått sparken från den mycket hemliga, underliga arbetsplats han har haft en tid, nämligen att spionera, infiltrera i svenska vänstergrupper på arbetsplatser, och även visade sig sen vara spionage utomlands.
Informationsbyrån, som den kallades.
Ja. Och den var ju så hemlig så att det var ju i stort sett bara, alltså Sten Andersson som var försvarsminister då kände ju till den. Ja, just nu kommer jag inte ihåg om faktiskt statsminister, men det får man väl ändå anta. Men alltså det var oerhört hemligt, och den var ju liksom olaglig, för man spionerade ju alltså på vanliga svenska medborgare. Och det var, alltihopa var hemligt. Det här skriver, när de småningom förstår att det här faktiskt är sant, för det lät ju som en helt otrolig rövarhistoria. Så skriver de om detta i Peter Bratt, alltså skribent på FIB Kulturfront, som Jan Guillou då var redaktör för. Så att det kommer en första artikel om detta i maj 1973, och det blir ju ett, kan säga, ett himla liv, men också ett totalt blånekande från Sten Andersson, från överbefälhavaren Synnergren, och Synnergren och Svenska Dagbladet, de skriver att ja, alltså Guillou, han är ju inte ens en riktig svensk. Han har ju ett franskt medborgarskap. Landsförvisa honom. Vi ska inte behöva höra sådana här ord. Ja. Nej, som sagt, det var...
Men så kom bevisen.
Ja.
Veckan efter, eller några veckor efter. Nästa nummer.
Nästa nummer, väldigt enkelt. Så kommer ytterligare en uppföljning, och då har man fått mycket mer svart på vitt, så att det går inte att... att förneka längre att detta har skett. Men det som ju är intressant då, det är ju att det väcks inte något tryckfrihetsåtal.
Det är väldigt svårt att komma åt någon den vägen.
Ja, det är det.
Men...
Och det är väl också att de kunde ha blivit, så att säga, martyr på ett vis. För det vi ska komma ihåg, det här är ju under vänsteråren. Alltså väldigt många, de hade fått otroligt mycket, tror jag, sympatier om de hade blivit åtalade. Utan istället så blir de åtalade för spionage. Att de har riskerat Sveriges säkerhet genom att säga det här. Och de blir fällda, så de får... Ja, kanske inte riktigt, men i princip ett års fängelse, alla tre, var och en på Långholmen.
Och den som satt hela tiden var väl Jan Guillou, medan Peter Bratt, ja. Men det kan, behöver vi inte gå in på.
Nej.
De dömdes i varje fall lika långa straff. Men vad lär man sig av det här då?
Ja, det kan man ju säga då, att det är det här bara liksom berättelser från det förflutna. Jag tycker ju att det är berättelser som vi dels ska minnas och vara stolta över. Jag tycker till exempel att det är fullkomligt obegripligt att inte Göteborgs stad, alltså nu här under bokmässan då med nazisterna ska få demonstrera och så vidare, att man inte talar mer, lyfter fram att Göteborgs store man Torgny Segerstedt var en sån kämpe mot nazismen. Att man så att säga liksom inte använder den historien i oerhört. För det tycker jag vi alla ska göra. De här och många fler då som jag inte har berättat om. De visar på att på ena sidan så upprepar sig, alltså kampen måste ständigt föras vidare, men också att kampen lönar sig. Och då menar jag inte kampen med knutnävar och vapen, utan kampen, ordets kamp, som förutsätter det fria ordet för att man ska kunna kämpa.
Där tackar vi dig, Kristina Lundgren, för detta föredrag som också då publiceras på vår hemsida. Tack så mycket.